الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الفوتشات تقوينهم دان فينا بوكن أو الشيخ عبد الرزاق البدر صفات الزوجة الصالحة إيجن سكوبنا هستن رتفالقة هسترن وك بيستاند إفرا لكونن vid hur viktigt det är att den muslimska kvinnan skyddar sig från Satan och hans onda planer, skyddar sig själv, sina barn, sitt hushåll från att släppa in denna surna fiende i vårt liv. Och vi går vidare i boken och författaren säger att från den rättfärdiga hustruns egenskaper är att hon ska glädja sin make. Hon ska göra honom glad. När han ser henne, hennes utseende, hennes kläder, hennes yttre, ska göra honom glad. Och att hon också ska vara förberedd på att lyda honom och uppfylla hans befallningar utan att känna motvilja eller arrogans. Och sheikhen säger också här att reflektera över den hadith som finns i Sunan An-Nasa'i min hadith Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu, där han säger att det sades till Rasulullah alayhi salatu wassalam, vilka är de bästa av kvinnor? Och då så sa han, det är hon som glädjer honom när han ser henne, lyder honom när han befaller henne och inte gör något med sig själv eller sin egendom som är emot hans vilja. Och Sheikh Albani nämner att denna hadith är autentisk. Så han säger här att de här egenskaperna är då relaterade till hennes mandar, walheya och shakl, till hennes utseende och yttre, som hon ska lägga vikt på. Hon ska lägga mycket vikt på. Är dörren låst eller? Ja. Så hon ska lägga mycket vikt på utseende och hur då hon presenterar sig när hon är i mannens närvaro. Hon ska också lägga vikt på att lyda mannen och uppfylla hans önskningar och behov. Och sheikhen säger att tyvärr så är det många av dagens kvinnor som endast bryr sig om att snygga till sig själva och försköna sig själva när de ska gå ut, när de lämnar hemmet och går på festligheter eller olika sammankomster och dylikt. Men när maken kommer hem så står hon där i dåliga kläder, kanske luktar illa, hennes hår är rufsigt och ovårdat. Och hon har egenskaper som skrämmer iväg mannen från henne. Och sedan så chockas mannen av att hon ständigt gör sig vacker varenda gång hon ska ut ur hemmet. Och han får inte ta en tiondel av denna skönhet. Så hur ska en man vilja ha en sådan kvinna som är på detta vis? Och vilken typ av kärlek ska han ha till en kvinna som är på det här sättet? Och det här bevisar på den här kvinnans dumhet och hennes låga förstånd sett till äktenskapet och dess lycka. Ja, så här talar sheikhen om den här hadithen där profeten Muhammad a.s. då frågades om de bästa av kvinnor. Och han nämnde att det är hon som gör mannen glad när han ser henne. Och hon som lyder honom när han beordrar henne med någonting. Och hon som inte är trotsig i saker och ting som mannen inte vill. Så kvinnan ska lägga vikt på att göra sig vacker framför sin man. Och sheikhen kommer att nämna flera bevis på detta. Och han nämnde också här exemplet på hur tyvärr vissa av kvinnor försummar sin skönhet i hemmet framför sin man som är mest berättigad till denna skönhet. Och de gör sig vackra när de ska gå ut och träffa sina väninnor och sina kompisar. Eller gå på fester. Eller ännu värre, vissa kvinnor, a'udhu billah, De går ut, gärna utan hijab, utan smink och med tajta kläder och parfym och liknande saker. De förskönar sig för hela världen, men inte för sin man. Och det här är så fel det kan bli. Så från den rättfärdiga kvinnan och den bästa kvinnans egenskaper är att hon tillfredsställer sin man och gör honom nöjd med henne då han ser henne. Och här är det också ömsesidigt. Det berättas från Abdullah ibn Abbas beträffande versen وَلَا هُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, att yani, båda ska behandla varandra med gott. Så nämnde han att jag tycker om att försköna mig själv för min fru så som jag vill att hon ska försköna sig själv för mig. Så det är inte bara så att kvinnan ska göra sig fin och sen ska mannen se ut som ett vrak, utan det är även också från hans sida någonting som religionen uppmuntrar till, att även mannen gör sig fin. Men det ska inte vara, vad kan man säga, i gengäld. Att mannen gör sig inte fin för mig, så jag skiter i att göra mig fin för honom. Nej, utan det här är någonting som är från islam. Att du är god mot din man, du respekterar din man, du gör dig vacker för din man, är en dyrkan som Allah belönar dig för. Som tar dig närmare till Allah och paradiset. Så du gör det vare sig din man gör det eller inte för dig, utan du gör det för Allahs skull. Och vissa personer tyvärr, när det kommer till äktenskap, det handlar bara om att göra det man får. Att han är så mot mig, då gör jag så mot honom. Han är inte snäll mot mig, då är jag inte snäll mot honom. Och så vidare. Utan ett äktenskap ska inte vara så. Utan du ska göra dina skyldigheter som muslimsk kvinna mot din man. I dyrkan till Allah subhanahu wa ta'ala. Och självklart, det kanske blir lättare. Det blir lättare om mannen gör sina skyldigheter mot dig. Men att man håller på med det här spelet att du ska inte få för du gav inte mig och så vidare. Det här är oislamiskt och saknar grund i religionen. Och sheikhen säger då att till tillägg till vad som vi då nämnde, så finner vi att många kvinnor är olydiga och trotsiga. De ignorerar makarna och de blir arga på sin make och klagar jättemycket. Klagar mycket på mannen. Och en sådan kvinna hämtar bara olycka och misär och svaghet in i sitt eget hem och gräver bara sin egen grav. Det har berättats i Muslim från Jabir radiyallahu anhu att profeten Muhammad alayhi salatu wassalam sa: "Idha qadima ahadukum laylan fala ya'tiyan ahlahu turqa." Om någon av er kommer hem på natten, yani det vill säga från en resa, så ska han inte överraska sin familj. Varför? Då så sa profeten alayhi salatu wassalam: "Tills kvinnan, yani så att kvinnan vars make har varit frånvarande kan raka sig och hon kan fixa sitt rufsiga hår." Så han säger att här finns då en uppmaning till kvinnan att bemöta sin man på det bästa sättet. Ett fullkomlig renlighet, vackert utseende och ett fint bemötande. Och det här gäller i synnerlighet om mannen har varit frånvarande eller bortrest, så att kvinnan förbereder sig och gör sig i ordning. Och det här omfattar också utseendet i hemmet, som det berättas i hadith Aisha. Genom den här hadithen i Sahih Muslim, att mannen ska inte överraska sin familj. Han är borta en månad och så bara kommer han och knackar på dörren. Och kvinnan får en chock. Hon är inte alls förberedd. Håret är rufsigt och allting. Nej, utan han förvarnar henne. Och alhamdulillah, idag så är det lätt att göra detta med de mobiltelefoner och liknande saker, så kan man säga jag kommer hem den här och den här tiden, så att kvinnan kan förbereda sig. Och den här hadithen bevisar då att man ska visa sig till sin partner på bästa och vackraste och finaste sättet, och inte visa sig på ett dåligt sätt. Han ska inte komma hem och hon har rufsigt hår, hon har inte rakat sina privata delar eller håret under armarna och liknande saker. Den hadithen bevisar att man ska inte blotta eller ska inte visa de här sidorna av sig själv för sin partner. För att det kan vara någonting som gör att den andra blir äcklad. Och minnen som kanske sitter kvar och så vidare. Utan man ska alltid visa sig på finaste och vackraste sätt. Så man ska undvika de här sakerna som, ja, ni, som man gärna inte vill se av den andra. När det kommer till toalettbesök, menstruationssaker och liknande saker. Ja visst, det är naturligt, men det är någonting som man gärna vill slippa att veta av. Så att man döljer såna här saker för varandra. Så han nämner här också då att bevis på att hon ska inte bara försköna sig själv för mannen när han kommer hem från en resa och generellt, utan hon ska också då försköna hemmet. Och som bevis på det nämner han hadith Aisha radiyallahu anha, där hon säger att då Allahs sändebud alayhi salatu wassalam kom hem från en resa, så hade hon utav glömska täckt ett draperi, hon hade liksom hängt ett draperi med bilder på. Och när Rasulullah alayhi salatu wassalam såg det här draperiet, så rev han sönder det. Och så sa han att människorna som har det strängaste av straff på domedagen är de som utmanar och försöker tävla med Allahs skapelse. Gärna försöker att efterlikna Allah i att skapa. Och så sa han att vi gjorde en eller flera kuddar av det här draperiet. Gärna vi klippte sönder de här avbilderna och gjorde kuddar av dem. Och då säger sheikhen, varför hade hon satt upp draperiet då profeten a.s. skulle komma hem? För att hon skulle då finna, han skulle finna hemmet vara vackert och fint då han kommer hem från sin resa. Så han säger att från den här hadithen så lär vi oss att en kvinna ska ordna sitt hem och snygga till det på samma sätt som hon ska förbereda sig själv på ett fulländat sätt och bemöta sin make på bästa sätt. Och alla de här egenskaperna har då nämnts i sunna från profeten Muhammad a.s. beträffande den rättfärdiga kvinnan. Och han säger också, det har också nämnts i ett Tabarani, i en autentisk hadith från Anas radiyallahu anhu, där profeten Muhammad alayhi salatu wassalam sa: "Ala ukhbirukum bi nisaikum fil janna." Ska jag inte berätta för er vilka av era kvinnor som är i paradiset? Yani, vad är det då för kvinna som har dessa berömdvärda egenskaper och välsignade drag som berättigar henne att vara i paradiset? Och såna här hadither är viktiga att ni lägger på minnet, systrar. Jenny, det här är en väg för er till paradiset. Alla dessa hadither. Den bästa kvinnan, era bästa kvinnor, de kvinnorna som är i paradiset och så vidare. Vilka är de? Och då så sa profeten a.s. kullu wadudin walud. Varje kärleksfull och fertil kvinna som när hon blir arg eller dåligt behandlad eller hennes make blir arg, så säger hon att jag lägger här min hand i din hand och jag kommer inte att blunda förrän du är nöjd. Det vill säga, jag kommer inte att sova tills du är glad och nöjd över mig. Och så säger sheikhen att tyvärr finns det idag kvinnor som sover utan att bry sig om deras män. Om de är arga en natt eller två nätter eller tre nätter eller 10 eller en hel månad. Och det är som att det inte angår henne. Och det är som att hon inte kommer att stå framför Allah subhanahu wa ta'ala och att rannsakas för de här handlingarna som hon har gjort. Så här är då en hadith som beskriver vilka kvinnorna av paradiset är. Det är kvinnan som är wadud walud. Och dessa egenskaper kommer nämnas i nästa kapitel. Men också att hon är förlåtande och överseende, tillmötesgående, och hon vill göra sin man nöjd. Och det är det som den här egenskapen handlar om. Att kvinnan ska försöka göra sin man nöjd. Med hennes beteende, med hennes utseende, med hur hon tar hand om hemmet och barnen och ekonomin och allting, så försöker hon att göra mannen nöjd. Och hon finner sig inte att mannen är missnöjd över henne, utan är beredd att, ja, ni be om förlåtelse. Och hon säger att jag kan inte sova tills du är nöjd med mig. Och tyvärr, som sheikhen säger, finns det många kvinnor som är likgiltiga och inte bryr sig om detta. Allah al-musta'an. Nästa egenskap som Sheikhen tar upp är en hadith som har nämnts i Sunan al-Bayhaqi, där det berättas att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Khayru nisaikum al-wadud al-walud." Era bästa kvinnor är de som är kärleksfulla och fertila och som är al-muatiya al-muwasiya. Al-muatiya, yani de är överensstämmande och uppmuntrande. Uppmuntrande om de fruktar Allah. Och era värsta kvinnor är de som är i ögonfallande, yani mutabarrijat, de som visar upp sig och är arroganta. Och det är de som är hycklarna. Ingen av dem kommer att träda in i paradiset förutom en litet antal som är lika få som kråkorna med vita fläckar på vingarna eller klorna. Och den här hadithen med Sheikh Albani, att den är autentisk. Så vilka egenskaper är det då som tas upp i detta kapitel? Den första egenskapen som den muslimska kvinnan ska ha är att hon ska vara wadud. Hon ska vara kärleksfull. Och Sheikhen säger att det är en ädel egenskap och någonting berömt värt i den rättfärdiga kvinnan och i den välsignade hustrun. Och det betyder att hon älskar och får sig att bli älskad. Och att ingen förtjänar den här kärleken förutom maken. Och hon ska se till att han älskar henne och väcka hans känslor och sympatier med fina ord, vackert förskönat tal. Och hon ska få honom att älska henne genom att behandla honom väl och se bra ut. Och hustrun ska också försöka vinna mannens kärlek med tal och utseende, handling och karaktär. Så kvinnan ska vara wadud. Hon ska vara kärleksfull. Hon ska älska och få sig att bli älskad. Och göra de saker som gör att han kommer att älska henne. För som vi vet så har Allah subhanahu wa ta'ala i Koranen nämnt att ett muslimskt äktenskap är uppbyggt på kärlek. Som Allah azza wa jalla nämner i surat Rum: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. Att från Allahs tecken är att han har skapat makar till er. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Och han har satt kärlek och rahma mellan er. I detta finns det sannoliken tecken för folk som reflekterar. Så en av de största och viktigaste aspekterna av äktenskap är just att äktenskapet är byggt på kärlek och rahma. Att det finns kärlek mellan parterna och att det finns rahma. Men här är också viktigt, när man säger kärlek så har många en väldigt snedvriden bild av kärlek här i väst. Och det är att man måste bli kär innan man gifter sig. Eller kär på första ögonkastet. Kärlek kan vara något som man bygger upp. Jag har ibland fått samtal av folk som säger: "Jag gillar inte min man." Eller mannen säger: "Jag gillar inte min fru." Taib, hur länge var ni gifta? Några månader. Nej, men kom igen. Kärlek är någonting man behöver bygga upp. Och det är inte som det här filmer eller det bara kommer sådär. Ja visst, det kan hända, men det kan också vara någonting som behöver byggas upp. Som Sheikhen här nämner. Att både mannen och kvinnan försöker vinna den här kärleken. Genom sitt goda beteende. Genom att man är religiös också. För det är också en egenskap som den andra älskar. Och genom sitt goda beteende. Genom sitt goda och vackra tal. Genom att man är hjälpsam. Man är förstående. Man är förlåtande. Så kommer inshallah och ta'ala din partner att tycka om dig. Och att börja älska dig. Och här finns det en väldigt vacker hadith. Som är värt att nämna. Och det är att profeten Muhammad alaihissalam, han sa: "Ni kommer inte vinna människornas, yani, kärlek med hjälp av era pengar, utan ni kommer att vinna deras, yani, ni kommer att vinna dem med hjälp av ett leende på ansiktet och er goda karaktär." Och den här hadithen nämner Sheikh Al-Bani att den är Hassan al-Ghayri. Yani, vi kommer inte att vinna folk. Och det här är generellt alla människor. Du kan inte köpa folk kärlek och sen bete dig som en skitstövel. Nej, utan du vinner folk kärlek. Och här kanske också först och främst din man. Genom vad? Ett leende på ansiktet och er goda karaktär. Det här är det som gör att man blir älskad. Och det här är viktigt, att man inte bara tänker på ytliga saker. utan att man också verkligen försöker att ha den islamiska karaktären. För om ni tänker, vem är det jag tycker mest om av alla systrar, så är det egentligen i slutändan säkert hon som har bästa karaktären. Även om hon aldrig har gett dig en present, hon har aldrig gett dig en gåva, du har ingenting att tjäna hos henne, du har ingenting med hennes utseende att göra, men det är hennes goda karaktär som gör att du tycker om henne. Och hon vinner en plats i ditt hjärta. Så om det här är generellt med en vän, med folk i samhället, vad ska vi då säga om personen som man lever med 24-7? Självklart så vinner man också den här personens kärlek med det här goda beteendet, de här goda orden. Som Allah har sagt, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَ. Att tala vackra, goda ord till folk. Och den som tror på Allah och den yttersta dagen ska tala gott eller vara tyst. Och vi ska vara försiktiga med vad vi säger. För shaitan försöker komma emellan, som alla säger. Att han försöker få, som vi nämnde förra veckan, de här parterna att bråka med varandra. Att säga någonting och sen så ska den andra svara med någonting. Och så blir det en hetsk situation i hemmet. Och kanske leder till hat och skilsmässa. Och att folk förbannar varandra och säger svär åt varandra. Saker som inte glöms bort. Så att man ska alltid bygga äktenskapet på god karaktär. Mycket, mycket viktigt. Och även här, det här är för allas skull. Inte bara för att du ska få någonting tillbaka. Du ska vinna hans kärlek. Du som muslima har god akhlaq för att islam har sagt att du ska ha god akhlaq. Är det inte så? Att de som är närmast Allah på domedagen är de med den bästa karaktären. De som är mest älskade av Allah är de med den bästa karaktären. De som är närmast profeten Muhammad alaihissalam på domedagen är de med den bästa karaktären. Det som tar folk mest in i paradiset är god karaktär och så vidare. Det finns massvis med hadither som uppmuntrar oss till god karaktär. Så god akhlaq har man för Allahs skull. Och så får man de här sakerna på köpet. Att du blir omtyckt av folk, du blir omtyckt av din man, du blir respekterad av människor, din partner, dina barn och så vidare. Så jätteviktigt att man försöker att ha den här goda karaktären för Allahs skull. Man krigar med sig själv med att ta bort de dåliga karaktärsdragen som man har. Och man accepterar inte läget. Vissa gör det tyvärr. De har brister, men de accepterar läget och underkastar sig. Men säger jag är så här. Jag snackar mycket skit, jag är oärlig, bla bla bla. Nej! Kriga emot de här dåliga egenskaperna. Och försök att förbättra din goda karaktär. För som profeten Muhammad sa, alaihissalam, att jag kan garantera en plats i den högsta delen av paradiset till den som förbättrar sin karaktär. Så det här är en jihad som människan ständigt ska utkämpa. Att man alltid försöker att förbättra sig. Att gå ett steg uppåt. När det kommer till god karaktär och när det kommer till att närma sig Allah subhanahu wa ta'ala. Den andra egenskapen som nämndes i hadithen är att kvinnan är walud. Att hon är en kvinna som är fertil. Det vill säga en kvinna som föder många barn. Och det här är också en god och berömvärd egenskap hos kvinnan. Och dessa kvinnor hör till de bästa av kvinnor. Men om hon däremot har någon brist eller sjukdom, så är det inte någonting som hon själv har orsakat och ingenting som hon själv kan rå över. Och Allah kommer inte ställa henne till rätta eller till svars för detta. Och det här skadar inte heller hennes fromhet. Ja. Så om kvinnan då är fertil, men hon kan få barn, men hon försöker då att hindra att få barn, så är det här någonting dåligt. För att profeten alaihi salatu wassalam sa: gift er med kvinnan som är fertil och kärleksfull, för jag kommer att vara den största umman på domedagen. Och den här hadithen och sahih, den finns i Ahmed. Ja, så om kvinnan kan få barn men hon försöker att stoppa den här processen så att hon inte ska få barn, så är det här någonting klandervärt i islam. För att, som sheikhen säger, en kvinna ska se till med att kämpa i att få barn och göra uppoffringar och sen att då uppfostra de här barnen, och då kan hon räkna med Allahs belöning. För att hon är skälet bakom dessa rättfärdiga barn, personer som kanske kommer att vara folk som gör da'wa till Allah i samhället. Så hon ska räkna med det här så fort hon gifter sig, och hon ska intala sig själv i att Allah Azza wa Jal ska skänka henne barn som ska bli yani vägledare, imamer, muslimernas lärda, folk som är da'wa till gott. Och hon får inshallah stor belöning för hennes avsikt och vad som kommer efter den. Så den här egenskapen handlar också om att kvinnan ska eftersträva att få barn. För som vi nämnde här i hadithen så uppmuntrade ju profeten Muhammad alaihissalam till att man ska gifta sig med kvinnan som är walud. En hon som får mycket barn. Och ni har säkert hört hur den här hadithen förklaras. Hur kan man veta att en oskuldskvinna får mycket barn? Då så säger de lärde att man kollar på hennes mor, hennes systrar, hennes släktingar. Och om de är en familj och släkt som generellt har lätt att få barn, så brukar det ligga i släkten. Och hon är då likadan. Taib. Men tyvärr, som Sheikhen påpekade idag, så finns det kvinnor som gifter sig och inte vill ha barn. Och ibland är det mannen som inte vill ha barn. Och de börjar tänka, som vissa västerlänningar, att vi ska ha den här yani familjeplaneringen. Vi ska utbilda oss, högutbildade, vi ska ta karriär. Och sen kan vi få barn. När vi är 30, 40 ska vi ha ett eller två barn max. Och sen sätter vi stopp. Och det här tänkandet hör inte hemma i islam. Det är ett felaktigt tänkande som går emot de här haditherna. Om man har en giltig anledning, ja. Kvinnan är svag, hon kan inte bära barn och föda barn och så vidare. Hon är försummande, kanske inte kan uppfostra barnen. Hon har någon brist eller någonting sånt. Om man har en riktig anledning, det är en annan sak. Då får man ta det med ulema. Men generellt, som vissa gör, att de gifter sig och sen yani, går på preventivmedel i flera år. Kanske till och med audubillah, jag har hört om folk som gör aborter. Utan anledning, de är gifta. Jag vill inte ha barn. Mannen kanske till och med tvingar kvinnan att göra abort. Det här är helt oislamiskt beteende. Utan alhamdulillah, islam har kommit och uppmuntrat oss till att få barn. Och självklart, inte bara att det ska ploppa ut massa barn och sen ska vi låta dem vara, hänga i centrum i Rinkeby. Nej, utan vi ska, som Sheikhen sa, vi ska uppfostra dem. Och när vi får barnen så ska vi ha ambitionerna och önskan att de här ska bli bra muslimer som ska dela med sig av islam i samhället. Vara folk som visar islam, som kallar till islam, som kanske till och med blir imamer och lärda i islam. Det är såna här ambitioner man ska ha när man får barnen. Det är viktigt. Ja. Så här nämner då Sheikhen den andra egenskapen, vilket var att kvinnan ska vara fertil. Och den tredje egenskapen som nämns är att hon är el-muatia. Gärna en kvinna som inte är hård, hon är inte sträng. Utan hon är en kvinna som är tillmötesgående. Hon ska lyssna och lyda. Hon ska inte vara arrogant eller stolt. Och hon ska inte se ner på mannen. Och hon ska inte vara olydig och trotsig. Och nästa egenskap, el-muasia. Yani hon som stöttar honom. Hon är uppmuntrande och stöttar och tröstar honom och står vid hans sida. Och hjälper honom med det goda, med att lyda Allah subhanahu wa ta'ala, vilket är det som ger yani sa'ada wal falah, framgång och lycka. Så kvinnan ska stötta sin man och hon ska stå vid hans sida och uppmuntra honom till gott. Och det här är viktigt, för att när man gifter sig så blir ens partner den som är närmast dig i livet. Och ert mål ska vara tillsammans komma till paradiset. Och ni ska försöka hjälpa varandra i att uppnå det här målet. Som Allah har sagt, hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Att man är som kläder för varandra. Yani man stöttar varandra, man hjälper varandra, man är där för varandra. Som då profeten Ali som talade om att be nattbönen. Han sa, om Allah har rahma över mannen som går upp på natten, be några raka'a. Och sen väcker han sin fru för att hon ska be med honom. Och om hon inte vill gå upp, så skvätter han vatten i ansiktet på henne. Så att hon ska vakna och gå upp och göra nattbönen. Och må Allah rahma över kvinnan som gör samma sak. Yani man hjälper varandra i att komma nära till Allah. Och därför finns det en väldigt vacker hadith som kan vara värt att nämna här. Och det var att sahaba radiyallahu anhum frågade profeten Muhammad alaihissalam, vilken form av rikedom de skulle lägga fokus på. Vad är det för rikedom vi ska satsa på? Är det guld? Är det silver? Vad är det för rikedom vi ska ha? Och då så sa han att vi ska ha ett tacksamt hjärta. En tunga som ständigt minns Allah. Och en fru som är troende och hjälper er i ert nästa liv. Och en annan hadith som hjälper er med eran iman. Och denna hadith finns i Tirmidhi och den är sahih. Ja, vad är den här rikedomen som är bättre än guld och silver och villor och sportbilar och allting? Det är att en person har de här tre vackra egenskaperna. Att man har ett tacksamt hjärta. Kalben shakira. Väldigt viktigt, mina systrar. Att man som muslim är tacksam över alla de gåvor som Allah azza wa jalla har gett. Wallahi, Allah har gett oss så mycket gott. Wa in ta'uddu ni'mat Allah, la tuhsuha. Försöker ni räkna allas gåvor, kommer ni aldrig kunna räkna dem. Wa ma bikum min ni'ma, fa min Allah. Allah säger att allting ni har är från Allah subhanahu wa ta'ala. Så man ska vara tacksam till Allah över det goda som man har fått. Och det här är al-qana'a. Att man är nöjd, man är tacksam. Och det här är den sanna rikedomen som överträffar rikedomar av pengar och guld och silver och diamanter och allt man kan tänka sig. Då Rasulullah alayhi salatu wassalam har sagt att den riktiga rikedomen är att vara rik i hjärtat. Och han sa att vara nöjd med det som Allah har gett dig, då kommer du vara den rikaste av människor. Så det här är en väldigt vacker egenskap, att man är tacksam över det goda som man har fått. Att man är käker. Taib. Och den andra egenskapen, att man har en tunga som ständigt minns Allah subhanahu wa ta'ala. Walisanen dhakira. En tunga som är upptagen och fuktig i att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Det här är också från skatterna och lyckan i det här livet. Och det här är en ibada, en dyrkan som många av oss faller kort i. Den är, som många ulema har sagt, den enklaste ibada. Men samtidigt den bästa dyrkan. Att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Att göra dhikr av Allah azza wa jal. Och här finns en sirr. En hemlighet som många inte känner till. Och det är att visheten bakom all ibada i islam är att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. I slutändan, varför ber vi? För att minnas Allah. Allah har sagt i Koranen, wa aqimi salata li dhikri. Han säger till Musa och Harun att förrätta bönen så att ni minns mig. Så sirr bakom våran ibada är att vi ständigt minns Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här har ju så många goda följder. Och vi har ju nämnt det här i flera föreläsningar. Och Ibn al-Qayyim tar också upp det i hans bok om dygderna av att minnas Allah. Där han nämner nästan 100 stycken dygder i att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Hur det ger människan lycka, hur det får människan att komma nära till Allah. Hur det ger människan ett ljust hjärta, ett mjukt hjärta, ett levande hjärta. Hur du får människan att älska Allah och att bli älskad av Allah subhanahu wa ta'ala. Och hur du får människan att komma bort från shaitan, bort från wasawis, bort från oro, problem, depressioner. Så dhikr är wallahi en av de största och viktigaste aspekterna av religionen som man ska vara mån om. Och sen den tredje egenskapen är att man har en fru. Och det här sa han, för han tilltalade männen. Men det blir tvärtom om det handlar om kvinnan. Att kvinnan gifter sig med en man som hjälper henne att ta sig till paradiset. En man som hjälper henne med hennes iman. Det här är den mannen du ska eftersträva. Och det här är från de största av gåvor i detta liv. Sa inte profeten Muhammad a.s. att från lycka i det här livet är tre och i vissa hadither fyra saker. Och där nämnde han en rättfärdig fru. Yani, och samma sak för er, en rättfärdig man. Är från de största lyckor i det här livet. De största glädjesaker i det här livet är att man gifter sig med en partner som hjälper dig att komma till paradiset. För kvinnan har också, till skillnad från mannen, kanske lättare att ta efter mannen. Att, och det är generellt, vissa brukar säga att kvinnan blir som mannen. Vi har sett många jättestarka kvinnor gifta sig med män. Och männen är svaga i sin din och sen har kvinnorna halkat och blivit svaga i sin din. Är det inte så? Och vi har sett vissa kvinnor kanske vara lite svagare och gifta sig med en man som är bra, som har vishet, som är religiös, som fruktar Allah. Och hon har sen blivit mer religiös. Så det är jätteviktigt att man tänker på vem man gifter sig med. Och att man inte bara går efter utseende eller pengar eller utbildning eller nationalitet. Utan det ska vara en person som är religiös, som är på sunna, som tar hand om dig, som fruktar Allah beträffande dig och ger dig dina rättigheter. Det här är den mannen som du ska sträva och att leta efter. Han som hjälper dig med din iman. Det här är den mannen som varje kvinna ska sträva efter att finna. Ja. Och sen så sa författaren den här delen av hadithen: إِذَا اتَّقِينَ اللَّهِ. Yani de här egenskaperna som vi nämnde kommer att gynna kvinnan om hon fruktar Allah Jalla wa Ala. Yani om hon är kärleksfull, hon föder barn, hon ställer upp, hon är förstående, hon uppmuntrar sin man, men hon fruktar inte Allah. Hon gör bara de här sakerna för världslig vinning. Vad är det då för gott med den här kvinnan? Yani hon är en fru som gör de här sakerna, men på grund av att få någonting världsligt. Hon vill ha pengar eller hon vill ha uppehållstillstånd som vissa kvinnor vill ha och så vidare. Vad är det då för belöning som finns att vänta hos Allah subhanahu wa ta'ala om det här är fallet? Allah al-musta'an. Och sen så säger profeten alaihi salatu wassalam: och era värsta kvinnor är al-mutabarrijat. De kvinnorna som vill visa upp sig. Det är de som inte täcker sig korrekt. Och då så säger sheikhen, yani de som går ut med sin skönhet. De som drar åt sig uppmärksamhet med sin försköning. Och lämnar hemmet utsmyckade, vackra, parfymerade och förskönade så att Satan kan följa efter henne och förstöra samhället med den här kvinnan. Och han säger sheikhen att en kvinna som går ut på det här sättet, hon gör sig vacker när hon går ut, är en av Satans soldater och medhjälpare till al-fasad i samhället och att sprida yani fasad bland de troende. Ja. Så här nämns också en annan väldigt farlig sak. Och det är att profeten Muhammad alaihissalam, som inte talar från egna begär, det han säger är uppenbarelse från Allah. Han beskriver här de värsta av kvinnor. Och det här är inte min åsikt. Det här är inte någon sheikhs åsikt. Det här är uppenbarelse. Vilka är de värsta av kvinnor? Al-mutabarrijat. De som inte täcker sig. De som går ut utan hijab. De som går ut med smink och parfym och tajta kläder. Och vill ha mannens uppmärksamhet. Det här är bland de värsta av kvinnor. Så att, och det kommer fortsätta, han kommer förklara ännu mer här. Vissa frågar det här, men yani jag funderar på att ta av mig hijaben, är det så allvarligt? Jag kan vara en bra muslims tjej även om jag inte har hijab. Har ni inte hört det? Och vissa argumenterar med att, men vad då hijab och stor jilbab? Det finns kvinnor som har jilbab som inte är bra. Vad är det för argument? Ska du säga så till alla på domedagen? Det var därför du tog av dig din hijab, för att det finns kvinnor som inte är bra som har hijab. Eller vad har du med dem att göra? Du har din hijab för Allahs skull. För att Allah har beordrat med den. Ja. Och han sa också om de här kvinnorna att de är mutakhayyilat. De är arroganta. Yani det vill säga högmodiga. Och han säger att de här två egenskaperna hänger ihop. Att en kvinna är mutabarrija, hon går ut och visar upp sig, och att hon är arrogant. Varför? För en kvinna som går ut på det här sättet utan att täcka sig, och hon förskönar sig, hon har på sig parfym och går ut så här på gatan, på marknaden. Yani hon trotsar Allah subhanahu wa ta'ala. Hon går emot Allah azza wa jalls påbud och är inte som hon borde vara, blygsam och ödmjuk inför Allah subhanahu wa ta'ala. Utan hon går ut stolt, mallig, högfärdig och är förtjust i sig själv, i sin skepnad, sitt utseende. Så att det finns ett samband mellan det här att vilja visa upp sig och att vara arrogant. På samma sätt som det finns ett samband mellan att vara anständig, yani ha haya, eller lyda Allah, och att vara blyg. Yani vad det sheikhen säger här, att kvinnan som säger jag ska inte ha hijab, jag ska inte täcka mig korrekt, utan jag vill att killar ska kolla på mig, jag vill bli accepterad, jag vill se snygg ut och sminka sig, parfymera sig och ha på sig de här haramkläderna. Yani, är hon ödmjuk inför Allah subhanahu wa ta'ala? Är hon det? Nej, det är hon inte. Skulle hon vara ödmjuk inför Allah och lydig inför Allah, så skulle hon aldrig våga gå ut på det här sättet. Och det här förstör hennes haya och gör henne istället högfärdig. Och hon tror sig vara någonting hon inte är. Taib. Till skillnad från kvinnan som täcker sig. Det här hjälper kvinnan att uppnå hennes haya, hennes blyghet, vilket islam eftersträvar. Så sheikhen säger att den anständiga kvinnan är full av blyghet. Och hennes hjärta är fullt av blyghet. Till skillnad från den här kvinnan som tar av sig hijaben. Hon har tagit av sig blyghetens slöja. Och tagit på sig kläderna av kibr. Av att vara självkär och att vara arrogant. Och det här kommer bara skada henne, hennes äktenskap och hela hennes liv. Och därför så beskrev hon, som profeten Muhammed sa alaihissalam, som att hon var bland de värsta av kvinnor. Som då profeten alaihissalam sa, att era värsta av kvinnor är al-mutabarrijat, al-mutakhayyilat, hunnal munafiqat. Yani kvinnorna som går ut på det här sättet och inte täcker sig, de är högfärdiga och de är hycklare, munafiqat. De kommer inte gå in i paradiset. Yani det kommer vara lika svårt för dem att gå in i paradiset som det är att finna en kråka med vita fläckar på näbben eller vid fötterna. Så sheikhen säger här, yani ingen av de här kvinnorna kommer att träda in i paradiset. Förutom, eller ett sånt litet antal kommer endast träda in av dem, som de här kråkorna som har vita fläckar på vingarna eller klorna. Och det betyder att endast ett fåtal av de här kvinnorna kommer att gå in i Jenna. För att de här kråkorna är så sällsynta. Så det här, denna hadith, systrar, är profetens ord, alaihissalatu wassalam. Så att man ska verkligen akta sig. Och det här är en viktig fråga som tas upp. Just det här med hijab, och vissa systrar blir svaga och tar av sig hijaben. Och de tycker att det inte är så allvarligt. Och man lär sig att det är ditt egna beslut. Ditt egna val. Det är mellan mig och Allah. Nej, det kanske är ditt egna val. Det är mellan dig och Allah. Det är sant. Men vad är konsekvenserna? Vill du inte till paradiset? Vill inte alla kvinnor till paradiset? Kvinnan som beter sig på det här sättet, vägen för henne att komma in i Jannah är otroligt svår. Och nästan omöjlig. Vem av er har ens sett en kråka med vita fötter eller vit näbb någon gång i sitt liv? Yani, någon kanske inte ens har hört att det finns. Yani, det är otroligt sällsynt att en kvinna ska vara rättfärdig och komma in i Jenna och hon samtidigt inte täcker sig så som Allah har beordrat. Så att tänk på det här, att det är en mycket, mycket allvarlig konsekvens att det här tar människan bort från Allah subhanahu wa ta'ala och kanske stänger för henne dörren till paradiset. Och som vi vet, som Ibn al-Qayyim säger, så föder synder andra synder. Att den dagen hon börjar lätta på sin hijab, så kommer det komma andra saker. Killar börjar stötta på henne, hon kanske faller in i zina, hon kanske börjar att gå på disco, kanske börjar dricka och kanske börjar göra massa haram saker. På grund av att hon har valt den här levnadsstilen. Så en dålig sak leder till en annan. På samma sätt som en god sak leder till en annan god sak. Så att vill kvinnan skydda sig och vill hon till paradiset, så är det viktigt att hon täcker sig och har den här kyskheten som Allah subhanahu wa ta'ala har beordrat henne med. Na. Och vi avrundar därför idag. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.